Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Gry och Anders med gäster.
Välkommen till podcasten Gry Anders med gäster. Miriam Malén Bryant, välkommen hit.
Tack.
Hur är läget?
Det är bra, tack. Hur är det själv?
Det är bra. Ja. Du och jag sågs senast på Ellegalan som var i januari tidigare år. Då var jag med praktikant Malin också. Mm. Men Anders var inte med då.
Nej, det var inte.
För han var inte bjuden.
Nej, det var inte.
Det var ett jäkla liv om det här, fast
ja,
det var roligt.
Det var skoj.
Du kunde ju heller inte gå även om du hade blivit bjuden.
Ja, det hade jag nog kunnat. Det är väl en rolig fest det där, tror jag.
Vi tänkte ta fem första med Miriam Bryant. Vi börjar med första jobbet.
Jag jobbade som jordgubbsförsäljare.
Var det E6-an då eller?
Nej, det var lite olika ställen. Men jag brände mig en gång så jävla mycket i solen. Alltså jag brände mig.
Lillo.
Ja, nej, alltså det var helt sjukt. Jag hade typ brännskador efter
det. Fy, vad hemskt.
Ja, alltså jag hade bubblor så här på huden. Ja, det var helt sjukt.
Hur mycket du gillar att sola så det är inte bra, Anders.
Ja, men det är en liten bubbla här var med ingen dött. Du ser vilken skir och fin hy Miriam har.
Men det var fan, det var jävligt intensivt.
Första lägenheten?
Det var nog i Bjärnum. Ja, Bjärnum.
Men nu tänker jag potatis typ.
Det är chipsen. Okay.
Ja, det kanske är de
Nej, Bjärnum. Du tänker Brämhult kanske?
Nej, du är det juice.
Det är juice, ja. Om jag tänkte,
hur stor var lägenheten då?
Tänker du Bjärre?
Nej.
Har Bjärnum också potatis?
Var låg det här, Bjärnum?
Bjärnum ligger typ i Skåne. Alltså, det ligger väldigt nära Markaryd. Mm. Som är också, det ligger typ...
Det är norra Skåne här för mig i alla fall.
Alltså Markaryd ligger i Småland. Mm. Skåne, Bjärnum ligger ganska nära Hässleholm då.
Så ja, det är norra Skåne. Ja. Det är långt precis på gränsen upp där.
Ja.
Ja. Varför bodde du där?
Jag bodde där för att jag gick skola där. På folkhögskola så hade jag bodde en trea tillsammans med Hampus, hette han. Han är min klasskamrat. Så bodde vi tillsammans ett år.
Var han sexy?
Han var... Jo, det...
För vi fick komma över en lista här för ett tag sedan med sexiga namn. Och då var Hampus med på den listan. Asså. Och jag känner ingen Hampus. Men det, du kan bekräfta. 13:e sexigaste namnet i Sverige, en liten undersökning.
Han var jättesexy.
Okej. Ja, men då stämmer det ju.
Absolut.
Mm. Och sen så har vi nästa fråga, ska vi se här. Vad tog den vägen nu då? Första förhållandet.
Riktiga förhållandet, alltså, eller...
Ja, riktiga nu.
Eller?
Ja, inte när du var 9, det är ju trist. Det riktiga, när du blev kär på riktigt, när det gjorde ont.
Ja, när det gjorde ont. Åh gud, men det har ju alltid gjort ont, känns som. Men det var väl, jag var ju kär i en kille som heter Alejandro. Det gjorde riktigt ont. Bara ont.
Och alltså, sen, Hampus ska ju slänga sig i väggen jämfört
med Alejandro. Men Hampus och jag var aldrig, han var...
Ja, men jag tänkte namnet med det. Alltså, Alejandro, du såg, vilket
namn. Ja, men exakt. Ja, men,
vad var det med Alejandro då? Vad träffade du honom?
Det var ju på i Göteborg. När vi var barn, alltså 12, något sånt där. Nej, jag var riktigt kär i honom.
Första sorgen, är det Alejandro där eller är det någon annan?
Jag var alltid sorg. Alltså jag måste ha varit liksom, jag var alltid olyckligt kär, jämt.
Ja, för som var sorgen inte kärleksmässigt nu, utan första sorgen i livet, första stora sorgen i livet.
Jag minns faktiskt en sorg... när jag förstod att det fanns inga Spice Girls-skor i min storlek kvar. Jag minns det jättetydligt, alltså, jag var så ledsen. Det var sådana här så fila, alltså, de var så feta. Och det var
lite platå på dem också.
Ja, och det var liksom glittriga med bilder på The Spice Girls på skorna.
Ingen farmor som hade gått bort eller någonting. Det var ett par filaskor som inte fanns i din storlek.
Det var Spice Girls på.
Just det, ja.
Det är liksom det.
Ja. Det var inga bara skor, det var Spice Girls skor.
Det, det är liksom ingen, man skämtar liksom inte bort det.
Jag ber om ursäkt.
Första bröllopet.
Bröllopet, det var när min morbror Janne gifte sig i Finland.
Var det blött? Yeah. Dricker man mer i Finland? Vi säger ju det. Gör man det?
Dricker mer? Mm. Ja, det gör man nog. Det tror jag. Nej, men jag blev ledsen för det finns ju en tradition att man ska slänga ris på bruden efteråt. Jag kunde inte förstå varför. Så jag blev jätteledsen för att jag tyckte det var så otroligt taskigt, alltså. För att hon kom ut där och man gifte sig, så kom hon ut på trappan, så slängde de ris på henne.
Hon har gjort sig fin och
allt. Jag fattar ingenting. Jag var egentligen var 5 eller sånt där. Och jag blev otroligt upprörd. Och grät jättemycket, mamma har berättat. Och liksom förstod inte, jätteempatiskt tycker jag, för 5. Alltså jag blev otroligt ledsen för hennes skull. Alltså, och jag är så empatisk.
Vad en fin sida.
Ja, men ja. Det minns jag.
Vi pratade precis innan vi slog på mikrofonen här om att jag har träffat dig tidigare när du har varit gäst här i samband med att Push Play kom. Mm. För jättemånga år sedan då. Ja. Eller var det?
Det var 2013 tror jag kom den gången.
Men Anders var inte här då, praktikantmalen hade en paus och jobbade med tv då. Så det här är första gången som ni träffas.
Jag
Anders,
vet
var du för...
jag kanske var här, men jag vet inte. Ja.
Nej, det har vi inte gjort.
Alltså,
Anders,
träffat... vad du för förutfattad bild? Liksom, vad är din bild av Miriam Bryant innan du träffar henne nu?
Jag skulle vilja säga att jag verkar rätt egen, måste jag säga. Jag har ju bara tittat på Så mycket bättre.
Yes, jag älskar att vara egen.
och fantastiskt bra, men och sen måste jag säga att kanske tycker jag ibland undrar så här, vilka låtar, men det har inte varit dina låtar egentligen förutom, alltså du har gjort massa låtar, men de jag känner igen, det är de som man har fått höra efteråt, och de har ju varit underbara, vilka tolkningar, de har ju blivit precis som nya.
Efter Så mycket bättre menar du?
Ja, Efter Så mycket bättre. Men då undrar jag, det var tråkigt för dig att du är mest känd för de här låtarna?
Jag upplever det faktiskt inte så. Jag förstår vad du menar, för att det är ju sant. Men det känns inte tråkigt som svar på din fråga att folk känner igen mig mest för Så mycket bättre låtarna. För att jag anser att jag har gjort dem till mina liksom, och är mycket stolt över det.
Det förstår jag, det håller med om att du skadade, men vilken otrolig framgång det blev med de låtarna.
Ja.
Det hade man väl inte kunnat drömma om att det skulle bli så. Vad låg mer?
Etta, tvåa, trea på Svensktoppen, det har aldrig hänt förut. Hade du nu i år?
Ja, visst. Alltså jag visste nog att det skulle gå bra. Alltså nu är det givetvis jävligt lätt för mig att säga nu så här, men jag hade nog ändå inte velat vara med om jag inte hade liksom någon form av... självförtroende, alltså initialt att liksom, jag visste att jag skulle kunna göra ett bra jobb, men så där kan man, det där kan man aldrig kontrollera, alltså sen måste man ha tur och det blir som en dominoeffekt, alltså ju fler som gillar den, desto då blir det ännu fler
om
som
en säger att det är bra, så säger alla andra,
ja, då blir det väldigt lätt för alla andra att säga och räcka upp handen också liksom. Så att jag inser ju det också, att det är så här, det blir någon form av effekt av att alla ska gilla det typ.
Är det gamla vänner som hör av sig nu som inte hört av sig på flera år?
ja, det vet jag inte. Alltså jag är inte så cynisk. Jag tänker typ att folk
vill väl
och jag tänker att om man blir påmind om någon hela tiden eller mycket, så kanske man tänker så här, nu kanske jag ska fråga hur det är läget eller jag vet.
Men jag tänker så mycket bättre historia började ju med så här, september som klev in, och så gjorde hon jättemycket bra och ingen visste vem hon var. Det kändes som att när ditt namn presenterades i liksom uppställningen, så var det som så här, nu ska hon komma in och visa, hon som folk inte har så bra koll på. Nu blev inte det lite av en så här, press?
Alltså snarare tvärtom tror jag. Alltså jag gillar vara lite så här underdog. Det är ingen som förväntar sig så mycket av en underdog tror jag. Om jag läste några kommentarer innan Så mycket bättre, så var det ganska mycket så här, vem fan är det? Fan vad tråkigt. Nu finns det inga som vill vara med längre, så nu måste de ta liksom bottenskrapet typ. Och
hur känns det då?
Nej, alltså det är ju för idioter som inte har någon koll liksom. Så måste man tänka, annars blir man ju ledsen bara.
Var kommer självförtroendet ifrån från början där? Mamma och pappa har tagit med sig, fyllt dig med det, för någonstans kommer det väl ifrån?
Ja, alltså jag tror att man är illa tvungen ibland, och man får fejka det ibland också. Och funkar det inte, så är det ändå ingen som bryr sig.
Om det inte skulle funka om några år, vad skulle du göra då?
Ja, då får jag prova något annat. Nej, men jag vet inte. Men jag tror att alltså, det är viktigt att det kommer inifrån i alla fall, tror jag. Så att man inte bara lägger sin självbild i andras händer hela tiden.
Jag tyckte att det var jätteroligt att du tackade ja till Så mycket bättre. Om vi nu ska hålla oss kvar vid en sekund. Och var det som du trodde? Eller vad tänkte du inför det?
Jag var väldigt förväntansfull, för att jag... Även om jag liksom hållit på med musik så länge jag har arbetat, alltså som vuxen eller vad man ska säga, så har jag ändå alltid kunnat vara liksom inkognito och varit liksom för mig själv om jag vill, och liksom alltid kunnat så här, glida omkring utan att någon vet vem jag är liksom, även om man har haft musik som ändå har gått bra så att säga, men nu, så jag var ganska förväntansfull och tänkte så här, undrar om jag ska bli någon kändis nu, eller undrar om någon ska känna igen mig på stan helt plötsligt liksom. De tankarna gick jag i.
Och hur är det nu då?
Jag är ganska glad över att jag inte gillar det där Alltså jag vet inte, det hade ju kunnat slå fel och att man skulle få någon form av total hybris.
Få en high på det och bara yes. Kolla, nu, kolla vem som är här nu då.
Ja visst, nej men jag visste inte. För det är så här, vissa kanske ser det som någon form av bekräftelse då att ja, man är.
Nej, är det inte det, det är väl därför man, är det inte därför uppträder och vill. Alltså jag förstår att du inte ska gå runt och säga att du är drottningen av Stockholm eller Sverige eller vad det nu är. Men är det inte därför man uppträder, för att få bekräftelse?
Jo det är det ju, men då vill man ju att man ska bli bekräftad för det man gör som musiker och sångerska. Så att man,
fast folk... man vet väl någonstans att om man är musiker eller sångerska att det kommer annat med också, att det går inte bara att stänga av det.
Jag tror inte att det är så många som automatiskt tänker att så här, nu ska jag bli, nu kommer alla veta vem jag är så här, om jag släpper en låt eller så här. Så har det i alla fall inte varit för mig. Alltså tidigare, nu har jag varit med på TV och då har man liksom blivit tryckt i allas face typ. Och det
är för fort tror du då?
Ja, alltså ibland tycker jag det kan vara stressigt. Ibland så är det mycket om man säger så, men det, jag tycker också att det är trevligt. Jag förstår vad du menar. Alltså, det,
ja, det kanske att... finns en anledning till exempel på att om Winnerbäck är in att han tackade nej. För att han kanske inte blir för mycket på en visst. Gång. Att man får liksom, man blir full av Winnerbäck.
Visst, ja. Visst. Sen har ju Winnerbäck också en väldigt lång och gedigen karriär. Och väldigt mycket liksom fans. Som är så här, många som kommer på hans spelningar och köper hans musik. Och så här, jag var i en position där jag kände att så här, jag har mycket musik som folk, eller en del musik som folk känner igen. Men det ger inte så mycket just nu. Och då tänkte jag så här, om jag gör en skitbra Så Mycket Bättre så kanske det kan generera mer gig och mer fans och mer, alltså skapa förutsättningar för mig att liksom fler ska lyssna på min musik. Så här, men det har blivit en omställning såklart.
Vi fick ju via Så Mycket Bättre veta att det finns ett band här mellan praktikant Malin och Miriam Bryant.
Tänker du på tacon?
Ja. Jag vet att du åt taco senast igår. Det är så roligt att du gjorde det. Jag såg det på Snapchat.
Ja, men alltså, det var så härligt för när jag fick se ditt program på Så Mycket Bättre och inse att vi båda älskar taco och Ace of Base, då kände jag att gud vad bra. Vad skönt allting känns nu. Att det finns fler. Men taco är ju världens bästa maträtt.
Ja, det är det. Det blir nästan, det är ju en löjlig nivå på mitt taco
intag.
Ja, det är faktiskt
men med.
Ja,
alltså helt.
Jag åt tacos i förrgår till frukost.
Och sen det, det är gott.
Ja, sen var vi på en tacorestaurang vid Odenplan och käkade tacos till kvällsmat. Sen så käkade jag tacos igår. Alltså det är liksom, det är löjligt.
Var du på juk?
Men du struntar lite i vad du stoppar i. Det är inte så att du motionerar mycket.
Alltså jag var ju fan manisk när jag kom till träningen förut. Men nu har jag bytt ut... magrutorna till taco. Nej men jag har faktiskt vältrat mig i kolhydrater det senaste halvåret. Jag också kommit till ro med min kropps, alltså min självbild, alltså rent fysiskt. Jag tycker det är ganska skönt att inte
har haft jobbet med dina.
Ja, ganska.
Vad då?
Ja, men det har varit lite så här, alltså jag gick ner i vikt ganska mycket för många år sedan. Jag gick ner typ 25 kilo på mindre än ett år. Och det gör ganska mycket med ett psyke. Alltså, hos
det är inte bara utseendet det sätter sig, utan det är psyket också,
ja,
som
visst,
ska hänga
såklart.
Med.
Alltså, det är ju, alltså, man tänker sig själv som en tjockis typ. Och sen så går man ner och blir jättesmal.
Hur mycket vägde du som mest?
83 kilo. Och jag var 1,63 lång. Så jag var ganska stor ändå. Fick jag ner till typ 57 eller vad det var. Så det var ganska stor om...
På hur få lagkort tid?
Alltså det gick ganska fort egentligen. För man är ung eller så här, man är, och jag hade inte tränat någonting och hade bara käkat dåligt. Så jag ändrade kosten helt och började träna varje dag. Så det gick ju liksom på ett halvår nästan bara, 7 månader.
För man läser ju ibland om folk som är väldigt överviktiga som gör såna här magoperationer, magsexoperationer. Att just det med psyket som du var inne på Anders, att man hänger inte riktigt, att folk blir deprimerade efteråt för att man känner inte igen sig i spegeln. Man vill, man tänker att nu ska jag bli lycklig då. Men sen så är man fortfarande inte lycklig för att alla andra problemen löser sig inte bara för att man gick ner de där 20 kilorna eller 50
ja, kilorna. Alltså, jag tror inte jag var så deprimerad, men det är liksom, jag var nog snarare ganska peppad och typ så här, tänkte så här, shit det här går ju, eller så här, fan det här var inte så jävla svårt som jag har trott jämt. Men jag tror att man blir knäpp. Alltså man tänker för mycket på det där.
Men då när du tränade och blev jättesmal. Blev du då så att, säger du då att du fick nästan som den här tränings, vad kallas det här, träningsanorexin? Ja, men alltså, du blev besatt av kroppen åt det hållet då istället.
Ja, men det, jag blev besatt av alla kroppar tror jag. Alltså jag tittade väldigt mycket på min egen kropp, men också väldigt mycket på andras kroppar. Och la inte så mycket värdering egentligen i andras kroppar, utan bara tittade och liksom uppmärksammade hur folk såg ut hela tiden. Och också vad folk åt och vad jag själv åt. Liksom. Och, alltså, jag hade ju absolut inga så här ätstörningar på det sättet som vissa kan ha väldigt mycket jobbigt med. Men man blir ju lite ätstörd i alla fall av att gå ner 25 kilo. Men nu, som sagt...
Blir du rädd för att gå upp de här 25 kilorna igen? Eftersom man märker att det gått ena vägen, så kanske kan det gå åt andra hållet också.
Jo, inte längre. Jag var nog det. Men nu har jag som sagt vältrat mig i kolhydrater i
är det för att du blivit kär?
Ja, delvis kanske. Men också för att jag bara liksom orkar inte bry mig längre. Och jag typ hinner inte... Jag har typ känt som att jag inte hunnit träna. Och då kan man bara acceptera det. Och så kan man ta det med ro och så kan man träna när
men
man har tid.
Jag pratar mycket med mina tjejkompisar som är liksom mellan 20 och 30. Helt, men just att man är så besatt av det här. Ja. Man tänker på det. Vad ska man äta och vad ska man göra? Och så det är någon diet som någon testar där. Och någon håller på med LCHF och någon tränar jättemycket. Och så här. Men det, man så här, någonstans landar i att man är ju aldrig... Det är aldrig, oavsett hur lite man väger, kommer titta på sig själv och tänka, ja, snygg, fan, nu är du så himla härlig. Mm. Man kommer ju inte dit.
Nej, så är det ju. Jag tror att, eller det är ju en klyscha, men det är ju sant. Det kommer ju liksom inifrån det där. Jag känner mig fett nöjd nu med hur jag ser ut. Och nu är jag liksom inte, jag väger inte 57, men jag väger inte 83 liksom. Alltså det handlar om inställning och... Ja, man ska bara lugna sig lite, tror jag. Bara skitsamma, det är fan inte hela
sitt
världen.
Sitt i båten!
Sitt ner i båten!
Mm. Men du sa det innan att nu har du kommit mer till fred. Så har landat i att nu är det okej.
Ja.
Skönt.
Ja, det är skönt.
Är du på är du in a happy place?
Ja, det, eller? Det tror jag. Ja. Ja, jo, nej, men det är jag väl. Det tycker jag. Alltså, jag har aldrig varit i någon happy place. Eller på så här, men jag är en sur jävel. Nej, men det, ibland så är man glad. Och så, men oftast är man sur.
Vad
och
gör du?
Varför är du sur för?
Du verkar inte sur. Jag tycker att sen du kom in i ögonen ler ju hela tiden. Och munnen är också med.
Men det är för att jag är finne.
Vad är du sur på?
Men ja, man blir ju sur på olika saker. Ganska ofta.
Säg, är du sur på politiken, rasismen, Sverigedemokrater?
Ja, visst, man är sur på Sverigedemokrater. Man är sur på att... man är sur för att kaffet blev inte så gött i morse. Eller, alltså, man är alltid, jag är ganska lätt till surhet, men också nära till skratt.
Den där tysken du lever med,
ja,
som heter?
Tommy.
Är han van vid de här, att du är lite surare?
Grejen, han är fan likadan. Alltså. Vi är liksom nästan som en...
Försöker man inte hitta sin motpol när man är i ett förhållande?
Ja, men jag är fortfarande ung och oförstående. Så att,
det är skönt att hitta någon som är ungefär lika.
Är du en söt kille? Berätta,
han är så jävla snygg. Han är trummis.
Vem tog första steget?
Han, jag vet inte.
Var träffades ni?
Vi träffades på ett dansgolv i Berlin och jag frågade honom om han hade en tändare. Och så gav han mig sin tändare, så sprang jag iväg med den. Och sen så var det som en Askungen-grej. Han skulle ha sin tändare. Fast det var ju skon där, med glasskon. Jag vet inte. Det var
frågade du honom om en tändare för att han råkade stå nära eller för att han var så oerhört snygg?
Han råkade stå nära. Alltså jag vet inte, jag tänkte nog inte så mycket på hur han såg ut just då. Men så hånglade vi typ hela den kvällen. Och dagen efter så kom jag ihåg att jag tänkte så här, undrar hur han såg ut egentligen.
Kyssta han bra från början.
Det var faktiskt helt sinnessjukt bra.
Men man säger väl att trummen är det dummaste bandet, va? Är det inte så?
Oops.
Asså, det har jag aldrig hört.
Ja, jag har hört det.
Okej. Okay. Mm. Jag vet inte om du försöker provocera mig.
Nej, det är en sån där gammal klyscha.
Han är faktiskt intellektuell. Alltså han är ganska
Vilket
smart.
Band är han trummis i då?
Det är ett tyskt band, metalband, som heter Disaster Kids.
Och det är liksom distansförhållande då alltså?
Ja, det stämmer.
Mm. Anders har ju tjej som bor i London. Aha. Han pendlar till London då.
Vi har distansförhållande 1,5 år har hållit på.
Jaha, okej. Okay. Men det funkar ju. Alltså London och Berlin är inte så långt liksom.
Nej, det är samma. Det är bara att man... Ja, det är lite... Det får inte hålla på för länge bara, tror jag. Men det är ju... Jag tycker det är rätt skönt. Man får vara lite själv. Och så får man... man väl träffas så blir det väldigt på riktigt. Men man vill ha vardagen en tisdagkväll kanske med El Trummis också.
Ja, alltså jag fattar vad du menar. Men ja, det passar mig i alla fall. Mm. Alltså för det... Jag har en tendens att tröttna på saker och ting och folk. Alltså,
har du särskilt många svikna män bakom dig som du har dragit ifrån?
Nej, alltså snarare tvärtom, tror jag.
Tjejer?
Nej, alltså, jag har varit missnöjd med kärlekslivet hela mitt liv, tror jag. Det är också, så är det ju för alla. Alltså, det är inget unikt.
Att det är du som blir en svik, du blir sviken.
Ja, alltså det tycker jag ändå.
Men för visst hade du, jag har för att jag läst om och hört dig prata om ett ex som satt kvar och gnagde lite.
Ja, visst. Nej, men jag har fått äran att bli heartbroken flera gånger. Eller privilegiet, snarare.
Men lär man sig väl av också?
Visst, och man kan skriva om det. Och det tackar jag att ta emot för.
Push and play.
Push play, ja, precis.
Stop rewind.
Ja, vad jobbigt. Hur gammal är Tommy, sa
han? Han är mycket ung.
Hur gammal är Tommy, sa han?
Han är 21.
Det är inte så mycket ung. Hur gammal är du? 25, va?
25, ja.
Perfekt.
Ja, det är bra.
Min kille är 5 år yngre, det går jättebra.
Ja, men man känner ju sig yngre, höll jag på att säga.
Ja.
Skojar bara. Men alltså, jag fattar vad
det är. Det nya låt kommer precis nu i dagarna.
Ja.
Berätta, vad är det för något?
Black Car heter den. Och det handlar faktiskt om Tommy och jag, mig. Hur vi möttes på ett dansgolv. Och hur jag bad honom med mitt händer. Har ni hört den?
Nej, vi har inte fått den än.
Uh-huh.
Det är synd. Vi har den, kan vi lyssna?
Jag har den. Men ja.
Nynna på den lite kan du göra.
Ja, det är... I met you on the dance floor. I was high and you were bored. I asked you for a lighter. And you thought I was like her. Det är andra versen, men det är... Det handlar om hur vi möttes där i Berlin på en nattklubb.
Skriver ni låtar ihop också?
Nej, det gör vi inte.
Disaster Kids och du.
Ja, nej. Jag vet, man kan typ inte
jag
säga...
Jag älskar det.
Men man kan inte säga Disaster Kids utan with a straight face, liksom. Jag inser det också.
Du sjunger i låten, nya låten, så sjunger du I was high on the dance floor och du hade tändaren. Hur förhåller du dig till knark?
Shit, ska vi prata om knark nu?
Nej, men jag tänkte att man sjunger om det låten och du är Berlin och det är rätt knarkliberalt. Ja, jag bara, du behöver inte svara nu du vill. Jag bara undrade om du hade en policy.
Precis. Svara på frågan.
Jag tycker att man inte ska knarka, såklart. Men jag skulle ljuga om jag sa att jag aldrig har testat, liksom.
Mm.
Men jag förespråkar absolut inte droger på något sätt. Men man har varit på fest någon gång och så har man testat, liksom.
Ungefär som alla andra gör.
Ungefär som precis alla andra, ja.
Du blir inte mer kreativ av att snorta cola, typ, eller?
Jag har aldrig testat att snorta cola.
Nej, vet jag. Trycka amfetamin då, eller vad det nu är.
Gud, grovt det låter.
Nej, men, jag skulle säga alla andra kanske vi inte ska säga, men...
Nej, ja, men, nej men jag vet inte vad du brukar göra på din...
Nej, det är mest tinnetrasa.
Vi träffade dina kompisar Danny Saucedo och Molly Sandén. Och de sa, ni måste fråga om Cameron Diaz.
Ja, alltså tydligen var det någon MTV Movie Awards with you.
Ja, just det. Fan vad sjukt att jag typ hade glömt det när du sa det. Men det var...
Berätta, vad var det för sammanhang?
Det var på MTV Movie Awards i...
För du bodde i LA då?
Ja, och jag skulle uppträda på MTV Movie Awards med en låt som jag skrivit med Zedd.
Väldigt framgångsrik, världskänd DJ.
Också ja, jobbat med Lady Gaga och så.
Visst, för att varje gång jag säger Zedd så tänker jag typ att ingen ska veta vem det är. Men det är för att jag lär känna honom när han hade så här 50 000 följare på Instagram. Och nu har han liksom, jag vet inte,
50 miljoner.
2 miljoner. Ja, men något sånt där. Nej, men vi skulle uppträda där och så var jag på backstage-området liksom och skulle gå på toa. Och var klar och så tvättade jag händerna. Och så tittar jag upp och så där och där står Cameron Diaz och Leslie Mann och ja som man gör på toa när man är tjejkompisar typ, alltså sminka sig lite.
Ja, det var inget konstigt.
Nej och då Cameron Diaz och Leslie Mann tyckte väldigt mycket om min outfit då. Jag hade någon Balenciaga bolero typ och de tyckte det var toppen och vi började snacka om det och sen så började vi prata om att bajsa på flygplan.
Såklart. Vad hade du för tankar kring det här med bajset och flygplan?
Nej, men det var väl... jag kommer inte ihåg. Men det var typ att det var jobbigt. När det är så att det kanske inte finns så många toaletter. Och särskilt då om man då ska flyga reguljärt och är
Cameron Diaz
eller Leslie Mann. Eller någorlunda reguljär. Alltså om man då ska gå på någon form av VIP-tåg där. Som de kanske har i planet. I första klass. Och så var det väl pinsamt då. Att man bajsar länge. Och sen så,
hur länge stod ni och pratade?
Men kanske 7 minuter. ganska utslutande om bajs.
Det tror man inte att tjejer gör, men det gör ni förstås. Det är klart att ni gör.
Tydligen Cameron
Diaz också. Man tänker inte heller att Cameron Diaz bajsar, men det är klart att hon gör.
I luften.
Ja, i luften.
När du bodde i Los Angeles, hur många sådana där händer här på riktigt upplevelser hade du där?
Varje dag tror jag. En del. Alltså det är ju ett bizarrt land till en början. Och en bizarr stad. Det är ju högt och lågt, men det känns som att det nästan är varje dag som man tänker så här, vad fan var det där? Vad hände nu? Vad hände precis? Vad sa han? Lite så.
Men, jag tänker med många artister, man slår igenom stort. Säg att du inte hade gjort någonting innan Så mycket bättre. Och man får massa hits på topplistorna.
Som Idol typ.
Ja men precis, exakt. Och då är det väldigt vanligt att folk drömmer om att USA, man ska till Los Angeles eller man ska ut till andra länder och sånt. Men du som redan har bott flera år och jobbat där och varit framgångsrik i USA och i andra länder som Tyskland, alltså här i Europa. Vad känner du nu att du strävar efter? Är det dit du vill igen?
Ja, det är det väl på sätt och vis. Så tänker jag nog att jag skulle vilja tillbaka till Tyskland i alla fall nu till en början. Delvis för att jag har... privata liksom, åtaganden i Tyskland nu och, men också för att jag saknar den tyska liksom, klubbscenen alltså, eller klubbturnerandet. Det är väldigt, väldigt härligt.
Varför är det då? Jag har ingen aning om är det bättre där?
Det är inte bättre, men det är jävligt annorlunda liksom. Och det, jag gillar attityden och jag gillar liksom, människorna väldigt mycket. Jag tycker att det är skönt. Jag tycker att det känns som att folk går på spelningar av lite andra anledningar.
Här är det mest man går på om det kommer en jättestjärna eller så går man på Summerburst eller har man tur och får tag i en biljett till Hellström. Det är typ, lite mer alternativt menar du i Tyskland då?
Ja men folk, det känns som att folk är väldigt intresserade av att se livemusik och inte så mycket vem är det som kör utan det finns en väldigt liksom välfungerande livescen och men i USA också, alltså det. Får vi se, nu har det varit mycket och är mycket i Sverige och kommer nog vara det ett tag framöver kanske med spelningar och sånt här. Men, ja.
Kent slutar nu, tycker du det är trist?
Jag tycker det är trist faktiskt. Jag är ju ett stort fan av Kent och också på senare år jobbat med dem.
Just det, du var med och köra med dem. Mm.
Precis, och det vet jag inte om jag kommer kunna... göra nu för att jag
men
själv
har... slutat? Det blir tråkigt.
Ja, det men går det, inte. De men jag tänker sista nu...
Jättetrist att stå där.
Nej, men de har en sista turné då.
Oh, jag vet, ja.
Har du några artistsamarbeten som du ser fram emot? Du har jobbat, vi pratade om Zed som du jobbade med.
Ja, nej men det hade varit kul och...
Och du har något på gång, berätta nu.
Nej, jag vet inte. Jag har inget på gång.
Världens sämsta pokerface.
Jag ser nog när du ljuger.
Pass.
Men du, vart gjorde du
slöjor det då?
Nej men det är ingenting alltså. Jag önskar att det var någonting men det är inte det.
Okej, det är på gång. Vad skulle du säga?
Vad gjorde du med Viktor? Vart tog han vägen? Ni skrev ju musik ihop först.
Ja, men det är vi fortfarande.
Ja, han är med i bilden men han är inte så offentlig.
Berätta.
Du får berätta. Det var Viktor som du började skriva musik med.
Ja, nej men vi har en vi är liksom Bill och Bull alltså vi skriver och proddar tillsammans liksom. Det är det vi gör.
Så han är med i bakgrunden fast han vill inte bli artist med dig. För ni hade väl en grupp först eller band?
Ja, det var väl lite tanken alltså, att vi skulle vara någon form av duo när vi började i Tyskland. Men han fick scenskräck. Alltså, han får ju panikångest när det kommer till när han måste vara på scen.
Tycker du om att vara på scen?
Ja, jag älskar att vara på scen. Bäst jag vet.
Vi kickar till bara.
Förlåt?
Vi det är väl få frönen till många som är livrädda ju.
Ja, det hade varit jävligt jobbigt att vara det, tror jag. Men ja, det, ibland är det inte kul. Och det är skitjobbigt när det inte är kul.
Och när är det inte kul då?
Om man är sjuk eller om det känns som att så här, publiken är ens fiende. Ibland så känns det så, även om det inte är så. Också jättejobbigt när man sitter i intervju och man helt plötsligt börjar bli medveten om exakt allt man säger. Så bara... Då får jag brain freeze och då kan jag inte säga någonting.
Men man börjar tänka på vad man säger istället för att bara säga det.
Ja, exakt. Och så har jag haft problem när jag var yngre också med det här. Typ, om man, vad alla andra ska tänka. Vad, alltså, nu tycker de att jag är skitkonstig. Eller nu tycker de att jag... Alltså, oroar sig vad andra ska tycka hela tiden. Och det är jättejobbigt när det händer på scen. För att då kan man inte njuta av det.
Vi har en låda. Med frågor i. Det är en zombie survival kit-låda som assistent. Han har knoppat ihop med frågor i. Det är frågor som vi inte vet vad det står på. Och det kan vara frågor från tidigare gäster också.
Men vad härligt, för jag kan nog säga att jag kan vara ganska bra på det här.
Bra. Det är bara att dra en fråga ur lådan.
Det här också.
Jag kan lite.
Gud, jag ser inte vad det står. Minus du. Minns du?
Vem är det som har skrivit frågan?
Minns du din första kyss? Det vet jag inte. Det,
nu det är Lil Babs.
Jaha.
Vet du vem Lil Babs är?
Det råder tyvel.
Det är en av Sveriges mest...
Jag vet, men
tror
det
jag, alltså, jag är inte mest, vad ska jag säga, folkkära artister. Mm. Fast lite äldre då än vad du är.
Men det är det att jag har haft problem med att skilja på Lil Babs, Babben Larsson och Babsan.
Alltså jag älskar
det. Lil Babs är hon, artisten som var min första Så mycket bättre. Mm. Som min mamma till Kristin Kaspersen och Malin Berghagen. Babsan är ju drag och Babben är ju komiker.
Ja, hon är gotländsk.
Mm. Precis.
Wow. Jo, men jag vet vem Lil Babs är.
Men jag kan också känna...
Olle Lindfors är en annan.
Precis. Och kebab. Och Siv Malmqvist en
tredje. Kebab äter man.
Okej, ja, just det.
Men vad var första kyssen?
Minns du din första kyss? Det måste ha varit Alejandro ändå. Mm. Det tror jag. Jag fick kyssa honom i alla fall.
Så när din stora idol Lady Gaga gjorde en låt som heter Alejandro, lyssnade du på den Sandro Samman då?
Jag faktiskt hatade den låten.
Ja, för att du hatade honom.
Nej, det gjorde jag inte. Men jag hatade fan den låten.
Har du aldrig gillat den?
Nej.
Varför?
Men, jag tyckte den var så dryg och jobbig. Jag är stort fan av Lady Gaga, det måste jag också bara få säga. Men just den låten, Nightmare alltså. Jag vet inte varför.
Vad härligt det var när du skulle ta en lapp i lådan så sa du, jag kan nog vara rätt bra på det här.
Med zombie survival, ja.
Men det är härligt med folk, vi pratade om det för några dagar sedan här på radion, att det är så härligt med folk som säger att ja, men det där är jag bra på. Mm. Det är inte så många som gör det. Så att, ja, men intervjua, det är jag bra på. Eller det här kommer jag, det är skriva copyright texter, det kan jag, så du.
Ja.
Det är mer så här, nej, men jag kan väl prova så ser vi, funkar det så kan jag använda det.
Ja,
men du är den här som, den där, det kan jag vara bra på.
Men det finns en del saker som man ju faktiskt är bra på.
Som vad då?
Sjunga till exempel.
Ja, det är du jättebra på.
En av Sveriges bästa sångerskor, säger Niklas Strömstedt.
Alltså, ja.
Mm.
Ja,
att du är alltså.
Det är ju... Du är väl ganska bra på att vara Miriam Bryant då? Det är väl skönt att kunna växa in i det?
Ja, visst. Men det hade varit jävligt tragiskt annars.
Men har du något vi inte vet om som du är väldigt bra på?
Alltså, jag är ganska bra på att teckna, faktiskt.
Vad har du för hobbies förutom att rita då?
Tacos. Men smink, hör och häpna. Jag tycker det är så jävla kul med smink.
Är det det? Visst är det här att man kan måla och så blir det bättre?
Ja, alltså,
det vore ju
bättre,
tråkigt men... om det var tvärtom.
Ja, eller så blir det annorlunda bara.
Ja, annorlunda. Ja, men liksom, jag tycker det är så förbannat kul med borstar och olika penslar. Med, alltså så, jag investerar mycket tid och pengar i smink. Jag
Hur lägger
det
du på din foundation?
Det är olika. Alltså, jag, just nu så har jag ingen foundation. Jag har en primer, en färgad primer.
För jag gick på foundation som har gått från de här svampduttarna till platt pensel till tjockrund pensel.
Ja,
som man cirklar på.
Har
jag, menar, så jag älskar penslarna. Jag är helt med dig där nämligen.
Mm, jättebra.
Ja.
Jag har ingen aning, men jag vet att du har väldigt fina ögonbryn.
Ja, tack.
Markerade som ett rådjur.
Ja, tack. Ögonbryn är det nya svarta. Jag kan aldrig lita på någon med dåliga ögonbryn.
Nu börjar jag tänka på mina ögonbryn.
Ja, förlåt.
Miriam Bryant, hoppas att du får en lång och härlig sommar.
Ja,
och lycka tack. Till på turnén. Och tack snälla för nya singeln.
Ja, tack snälla.
Och tack för att du kom hit.
Det var skitkul att vara här.
Och hälsa, vad heter han, Sid Vicious.
Tommy.
Tommy här i Desperado Kids.
Disaster Kids. Nära.